Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej allesammans och välkomna till Mardrömmarnas podd. Idag så ska vi snacka stalkers och vad jag har hört så finns det ju olika sorters stalkers, eller hur Alisa?
Ja, jo men precis, det finns ju det. Och man kan väl lätt dela upp dem i ungefär 5 kategorier för att få det lite enklare att förklara.
Yes.
Och om vi tar dem en för en här då så kan vi börja med den avvisade. Och den här känns ju väldigt klassisk när man kollar på just stalkers.
Mm.
Att kan ha varit i ett förhållande, det har inte gått så bra, den blir avvisad. Och oftast där är det ju någonting som går fel där den personen känner att men jag har fortfarande rätt till dig. Och ungefär hälften av alla polisanmälningar är på grund av just den här typen av stalkers.
Mm. Jo, men det kan jag nästan tänka mig för att det känns ju nästan som du sa, liksom den normalaste typen.
Mm.
Ja, vad man hört i alla fall att det ska vara liksom.
Ja. Mm. Ja, och det grundas ju oftast på svartsjuka och ilska.
Mm, just det.
Så det är en väldigt klassiker. Mm. Sen har vi ju då den intimitetssökande.
Okej. Okay.
Och de här personerna kan oftast vara väldigt missförstådda för att deras grundproblem eller man kan säga är bara att de vill ha närhet.
Mm-hmm, okay.
Men det går ju oftast väldigt överstyr.
Ah, okay.
Och oftast är det ju de personerna som inbillar sig att de har ett förhållande med en kändis. Eller inbillar sig att de har en relation med någon. Och på så sätt börjar stalka den personen.
Mm-hmm, okay.
Oftast finns det någon slags psykisk sjukdom i bakgrunden.
Mm, just det.
Så att de här personerna är oftast väldigt missförstådda. Men det är klart att det är inte okej bara för det.
Nej, så är det väl. Och ja, jo, man, alltså, om man inbillar sig att man liksom har ihop det med en person då känns det som att det ligger någonting mer bakom det än just ja, bara att man inbillar sig. Utan att men precis som du säger att det kan vara i brist på just kärlek och närhet som gör att man till slut snör in sig lite väl mycket på just den tanken att vara tillsammans med någon fast man inte är det.
Ja, men precis. Och den tredje typen då. Det kan låta lite fel att säga, men man skulle kunna klassa det som den inkompetente.
Okej.
Okay. Kan låta väldigt brutalt. Men om man sätter det på det sättet att de här personerna har oftast väldigt låg social kompetens.
Okej, okay. Mm.
Har lätt att missförstå folks signaler. Som till exempel då om jag står i kassan på mitt café och ger ett leende till en person för att det är mitt jobb att vara trevlig så kan det komma en person som misstolkar det och känner att oj, hon flörtade med mig.
Aha, okej, okay, så att den gör liksom hur ska man säga att den
men den förstorar hela grejen liksom.
Mm, just det.
Och de här brukar oftast vara ganska lätta att liksom få sluta själva stalkingen.
Okay.
Men samtidigt så kan det ju vända väldigt hårt och att de istället blir arga.
Mm, mm.
För att det sättet de har sett är ju det som är rätt.
Ja, och sen så kan jag förstå på ett sätt att man kan känna sig lite sådär att när någon liksom förklarar för en att nej, fast det där, nej du är absolut inte en person som jag skulle flörta med, att man känner sig väldigt avvisad. Att man blir avvisad och att man känner liksom att Jag förstår att man kan känna sig dum liksom. Att man har tolkat det på ett helt annat sätt än vad situationen egentligen var liksom.
Ja, men precis. Och den här typen brukar ju också ha någon slags psykisk sjukdom i bakgrunden.
Mm.
I och med att det har väldigt mycket liksom med låg social kompetens att göra.
Mm. Jo, men det verkar ju som att de, alltså att just det är en väldigt stor, alltså låg kompetens är en väldigt stor del av det, eftersom man måste ha just det här mycket av det sociala sammanhanget för att förstå och tolka liksom olika signaler från folk.
Mm. Ja, men precis. Mm. Om vi då ska hoppa in på den fjärde,
yes,
så är det hämnaren.
Ooh, okej. Det låter farligt.
Det är de jobbiga framför allt. Men om man läser lite noggrannare på det så är oftast de personerna som inte är ute efter att hämnas på en specifik person.
Okay.
Utan oftast är det de som liksom stalkar hela företag eller myndigheter. De känner att de här personerna har gjort fel emot mig.
Mm.
Så nu ska jag gå hela längden för att förstöra dem.
Mm, okej. Okay.
Oftast är det väldigt mycket telefontrakasserier, de överbelastar kundtjänster och i princip tvingar ur svar från folk som är skyldiga att ge svar på grund av deras tjänst.
Mm, okej, jag förstår. Mm. Ja, men för att det har jag sett mycket, alltså jag är mycket för att titta på program om, du vet, så här, ja, men ambulanspersonal och sånt där. Och där har man ju sett att det är många som har på varje serie att det har varit typ en specifik person som alltid ringer och ska liksom ha hjälp med diverse saker även fast den egentligen inte behöver till exempel ambulans eller räddningstjänst på olika vis, men att den just kanske känner sig ensam liksom.
Mm. Ja, men precis. Så att det är de är väl oftast de som i och med att det når en större grupp, eller man ska säga, så är de mest irriterande. De går inte liksom in på personangrepp på det sättet som de andra grupperna gör.
Just det.
Men om vi kör den sista gruppen då, så är det ju de som stalkar i sexuellt syfte.
Mm, okej.
Och i den här gruppen kan man ju räkna in då bland annat våldtäktsmän och pedofiler.
Jaha.
De räknas faktiskt som en grupp av stalkers när de går till den längden att det blir liksom stalkervarning.
Mm.
Och det kanske bara inte är enstaka tillfällen. Och som man kan tänka sig så är det den här gruppen som folk är mest rädda för.
Ja, men verkligen. Det är det ju.
Och de är också de som i nästan alla fall är mer direkta och våldsamma. Medan resten av grupperna kanske håller sig lite mer tillbakadragna och håller koll på avstånd, eller man ska säga.
Mm, just det. Ja, men det visste jag inte att pedofiler och våldtäktsmän räknas in i just stalkersgruppen liksom.
Mm. Inte alla, utan då är det ju liksom när det går till den nivån att deras syfte med stalkingen är liksom ett sexuellt syfte.
Mm, just det. Ja, men att de beger sig ut för att kolla på små barn och sånt där, till exempel.
Ja, men precis.
Mm, just det.
Så att det är de fem grupperna om man liksom ska dra. Så sen så finns det ju hur många underkategorier som helst.
Ja, jo, men precis.
Man verkligen kan gå in på djupet.
Ja, men det här är de vanligaste, liksom.
Ja, men precis. Om man ska dra det enkelt.
Mm, just det.
Sen så läste jag på då lite om varningstecken. Om man märker att man blir, eller hur man ska märka att man blir stalkad. Och då är det ju oftast att man som utsatt person börjar liksom känna ett större obehag och känna att men den här personen kanske liksom bryter mot besöksförbud, börjar dyka upp på platser där man alltid själv befinner sig. Och när man också märker att det finns en besatthet som leder till konstiga beteenden, meddelanden, telefonsamtal.
Mm.
Och just de här sista är oftast ett lite mer allvarligt tecken på just stalking.
Mm. Men alltså, och det tycker jag är ganska viktigt att ta upp också, är ju att många vet ju inte om att de blir stalkade. Alltså de flesta fallen som man hör om, alltså som de här brutala fallen, där har man ju hört om folk som har liksom vetat om att de har en stalker. Och att vissa stalkers vill ju gärna att personen de stalkar ska veta om att de är liksom under den personens radar. Men sen får man ju inte glömma också att det är väldigt många som blir stalkade utan att veta om det.
Ja, jo men verkligen.
Så ni får lyssna helt enkelt efter de här varningsgrejerna för att se om ni kan vara stalkade.
Ja, men precis. Nej, för sen hittade jag faktiskt en sida eller en organisation eller vad man ska säga som heter The Domestic Abuse, Stalking and Honor-Based Violence.
Mm.
De har faktiskt skrivit en slags riskbedömning.
Okej. Okay.
Och den här just då är specifikt för stalking. Där det är ett visst antal punkter som man kan gå igenom för att se, ja, men, är jag stalkad? Och den här används faktiskt av polisen sedan 2009 i England. Så jag tänkte att vi kanske lite kort kunde gå igenom de här, det här frågeformuläret.
Yeah.
Så kan vi ju se om det är någon av er där hemma som känner att ni är utsatta av stalking här.
Tänk om jag är stalkad.
Fråga nummer 1. Är du väldigt rädd? 2. Har personen trakasserat eller förföljt dig tidigare? Har personen någonsin förstört eller vandaliserat din egendom? Besöker personen dig på jobbet, hemma etc. mer än 3 gånger per vecka? Har personen vandrat runt ditt hem, din arbetsplats och så vidare? Har personen gjort några hot om fysiskt eller sexuellt våld under de aktuella trakasserierna? Har personen trakasserat någon tredje part sedan trakasserierna eller förföljelsen började? Till exempel vänner, familj, barn, kollegor, partners eller grannar. Har personen agerat våldsamt mot andra människor innan de aktuella förföljelserna? Har personen övertalat andra människor att hjälpa honom eller henne? Är personen känd för att missbruka droger och eller alkohol? Är personen känd för att ha varit våldsam tidigare? Och det de har skrivit längst ner i det här formuläret då är att om man har svarat ja på något av de här ovanstående så ska man rapportera till polisen.
Mm. Jaha, okej. Okay. Det är så pass alltså.
Ja. Sen är du väldigt rädd. Känns det som en väldigt övergriplig fråga.
Ja, jo, precis. Känns som en ganska basic fråga.
Ja, när det gäller stalkers. Precis. Ja, sen så är det klart att alltså, stalkers ska ju verkligen alltid tas på allvar. Men stalkers är ju oftast, alltså de flesta grupperna är ju ute efter en slags makt.
Mm.
Det är ju liksom makten över den här personen och det är därför den gör allt i sin makt för att kontrollera och men, alltid ha koll på vad den här personen gör.
Mm, just det.
Och det som jag såg stod skrivet som jag tyckte var så läskigt att läsa var ju att en stalker är ju alltid ute efter makt.
Mm.
Och den ultimata makten, det är att döda någon.
Jo, men för att alltså, i många stalkerfall, alltså, nu vet vi ju att det är extremt mycket, alltså att det är extremt många människor över hela världen som blir stalkade. Men det känns som att för varje år som går så läser man om allt fler stalkers som faktiskt har mördat sina offer.
Mm.
Jag tyckte inte att man läste så mycket om det tidigare. Men det känns som att det har blivit allt vanligare att de liksom gör det. Och på tal om det så läste jag ju om hon Christina Grimmie. Om du kommer ihåg henne.
Mm, ja, men det gör jag.
Hon började ju sin karriär via YouTube med covers på diverse sånger. Och man kunde ju följa hennes karriär från YouTube till när hon senare fick åka på turné med Selena Gomez som hennes background singer. Och när hon var med X-Factor. Och sen var hon ju också med i The Voice där hon kom trea. Så att hon, hennes karriär gick ju spikrakt uppåt. Men dock så avslutades den ju under en konsert 2016 på The Plaza Live i Orlando. Och hon satt alltså efter sin konsert och skrev autografer och hälsade på sina fans. Liksom. Kön var lång och en viss person i kön sticker ut ifrån mängden. Och bland alla liksom unga tonårstjejer som var där och hade lyssnat så står en äldre kille klädd i skjorta och keps. Något som Christinas bror, som även var med och spelade på konserten, hade uppmärksammat som lite märkligt. Liksom.
Mm.
Och han stod där i kön och sen när det var hans tur så stiger han fram. Christina, hon hälsar glatt och sträcker ut armarna för att krama om honom. Och då tar han fram sitt vapen och skjuter av 3 skott. Och det blir ju kaos i lokalen och folk skriker och försöker ta sig därifrån. Och Christinas bror tacklar ner den här personen, men han skjuter sen sig själv. Och Christina Grimmie, hon fördes ju snabbt till sjukhuset, men dödsförklarades några timmar senare. Hon hade ju blivit skjuten av en stalker, alltså den 27-åriga Kevin James. Och den här Kevin hade ju drömmar om att få bli Christinas pojkvän. Han ska även ha gjort hårtransplantationer och laserbehandlingar för ögonen samt blivit vegan för att gå ner i vikt. Ja, jo men... allt för att se attraktiv ut för Christina. Men som i de flesta fallen, han blir svartsjuk när han får syn på bilder av Christina och andra killar. Och många tror ju att självmordet kan ha varit på grund av att Kevin vill liksom ha Christina för sig själv. Liksom så. Sen kan det ju absolut vara så att han inte heller ville sitta i fängelse med mera. Men om hans plan från början var att begå självmord är liksom svårt att svara på. Men detta fallet tycker jag är så hemskt, då liksom ingen straffades för det. Alltså på det sättet. Utan det enda som fanns kvar efter det här var ju Christinas familj, men också Kevins familj, som inte hade någon aning om hans planer och som också miste sitt barn liksom. Så det var ju 2 familjer som miste sina barn den dagen. Och ett riktigt hemskt fall tycker jag. Och speciellt det här med att föräldrarna hade ju ingen som helst aning om vad deras son hade liksom tänkt att han skulle göra. Och får sen beskedet om att han har dödat en annan människa, men också tagit livet av sig. Väldigt hemskt.
Ja, nej men verkligen. Jag har ju hört om det här. Jag lyssnade en del på henne när jag var yngre. Och hörde om det här. Det är ju verkligen, alltså där kan man verkligen se hur långt en stalker kan gå.
Ja, men verkligen. För att det här var liksom inget, jag läste om det här och det här var ju liksom ingenting som han hade suttit och byggt upp hur länge som helst eller planerat att han skulle göra, alltså under en längre tid, utan det var ju liksom bara någonting han till slut fick för sig eftersom han varit så svartsjuk helt enkelt.
Ja, men där känns det ju verkligen som att han kom till den här punkten att om inte jag får ha henne, då får ingen ha henne.
Jo men precis.
Alltså då kan hon lika gärna dö. För att det är enda sättet som jag kan se till att, att ingen annan någonsin kommer kunna vara med henne.
Nej, och sen så är det ju viktigt att säga det också att det här var ju en stalker som inte Christina visste om att hon själv hade. Utan han var ju liksom en stalker som hade stalkat henne verkligen på håll. Och han bodde ju inte alls i närheten av där hon bodde heller. Så att, men visst, om han hade velat så hade han säkert kunnat tagit sig liksom närmare henne och försökt att stalka henne under vardagen också. Men han verkade vara en sån stalker som liksom försökte hålla sig på sitt avstånd liksom ändå.
Ja, men precis. Ja, nej, det är så... Det är så hemskt när det behöver ta ett sånt slut.
Ja, och speciellt när man liksom... Jag tror att de flesta av er som lyssnar just nu vet också vem den här Christina Grimmie är. Hon var ju med och sjöng Wrecking Ball i... Jag tror att det var X-Factor. Och... ja, men vad verkade vara typ världens sötaste tjej, liksom?
Ja, men verkligen.
Jätteduktig sångare. Och jag minns det den dagen då de kom ut med det i tidningarna att hon hade blivit, att hon hade blivit dödad, att jag först kunde knappt tro det liksom. Det var så här, nej, det här kan inte vara sant.
Ja, men inte hon av alla människor liksom.
Nej, det, ja, men det verkade väldigt märkligt liksom, att hur, på vilket sätt dog hon. Men sen så när man fick höra att det var en stalker, då var det så här, aha, okej. Det var liksom så pass ändå.
Och det känns ju, eller det är extremt vanligt att kändisar just blir stalkade.
Ja, men det är ju det.
I och med att de har en så offentlig profil. Mm. Det är så lättåtkomligt all deras information.
Ja, och jag kan tänka mig att det kan vara svårt just för en kändis att känna av liksom att är det här bara ett fan som verkligen älskar mig liksom för det jag gör, eller om det liksom kan vara en potentiell stalker. För det kan jag tänka mig ganska svårt att liksom se skillnad på själv. Att, ja men de liksom, om man är ett riktigt stort fan, man liksom följer med på typ alla spelningar, man vill gärna hälsa, man vill gärna få autografer, men man alltså det känns ju lite i närheten på hur en stalker är liksom. Och säkert kan vara en början också på en besatthet.
Ja, det finns ju faktiskt en tjej på Instagram som har blivit lite känd som kändisstalkern.
Mm, just det.
För hon lägger ju upp bilder hela tiden med kändisar. Och flera kändisar har hon ju träffat flera gånger.
Aha.
Jag fattar inte hur hon får till det.
Nej.
Hon har ju typ träffat alla.
Hon har räknat ut, ja men då har man ju verkligen räknat ut liksom steg för steg vad de gör för någonting. Aha. För att kunna möta upp dem.
Ja, men det verkar ju inte vara någon liksom kändis som har något emot det liksom, för att hon vill ju bara ta bilder.
Mm.
Nej, och lägga precis ut det, men samtidigt så är det lite creepy.
Ja, jo, det är det. Och jag kan ju tänka mig att som just stalker, att det lär ju tas extremt mycket tid. Alltså av ens liv att stalka en annan person. Alltså om man liksom jobbar själv. Jag får liksom inte riktigt ihop det, hur man kan få den tiden. Sen finns det ju vissa, och såklart vissa stalkers som inte har något arbete eller som kanske jobbar helt annorlunda tider än liksom 7-4. Men, men det måste ta sån tid.
Ja, ja, men verkligen. Det är, jag läste ju faktiskt också på om just en kändisstalker. Vid namn Jack Jordan. Och han stalkade ju Uma Thurman. Om du vet vem det är.
Nej, alltså jag känner igen namnet, det gör jag.
Ja.
Är den skådespelerska? Hon har bland annat,
ja, precis. Det är det. Hon har ju bland annat varit med i filmen Kill Bill.
Aha, ja, men då vet jag nog vem det är.
Ja.
De filmerna har jag sett.
Hon hade ju en stalker som det gick liksom ända till rätten. Han gav sig liksom inte.
Aha, oj.
Jack då var 37 år vid det här tillfället och var yngre av 8 barn. Växte upp i Maryland och tog examen med en litteraturexamen 94.
Okej.
Och han vittnade då i rätten att han utvecklade en förälskelse på Uma efter att ha sett henne spela Baron Munchesters äventyr.
Okej.
När han gick i gymnasiet. Så att det började ju väldigt, väldigt tidigt.
Ja.
Om man tänker på att han ändå var väldigt, inte väldigt gammal, men äldre.
Men alltså jag funderar, alltså var det att han började stalka henne redan då, eller var det mer att han fick en som en förälskelse, alltså förälskelse, typ en besatthet av henne redan i gymnasiet?
Nej, då var det en förälskelse bara.
Okej.
Då började inte stalkingen.
Nej.
Nej, men då hösten 2014 så hade han hört Robert Thurman, som då var Umas man, intervjuas på en radio om sin bok. Och han fattade ju tycke för Robert direkt. Och började skriva till honom och frågade om han ville bli styrelseledamot. För han hade ju då skapat en ideell organisation som heter GoTrek.
Okej.
Okay. och ville då att han skulle vara styrelseledamot för det här, den här organisationen då.
Mm.
Men Robert avvisade ju det här trevligt och sa liksom att jag har inte tid med det. Liksom,
tack,
jag har...
men nej, tack.
Ja, men jag har mina egna projekt, men tack för att du frågar.
Ja.
Och då började ju Jack gå till attack direkt.
Mm, på grund av att han varit avvisad där.
Ja, ja, men precis. Och skrev ju då bland annat att hans två barn var illusioner.
Mm-hmm. Intressant.
Ja, för att han, i rätten så berättade han då att deras ena barn, Maya, då tydligen bokstavligen innebär en illusion.
Ah, okej. Okay. Alltså namnet Maya.
Ja, precis. Och att då deras sons namn, Levin, är ju bakåtvänt novel.
Ja, just det.
Att det är liksom, det är inte verkligt.
Aha, okej. Okay. Han hade spådat precis länge på den där, känns det som.
Ja, det känns verkligen som det. Sen de föddes.
Aha.
Och under den här tiden då som han hade kontakt med Robert, så såg han ju Umas film Kill Bill.
Ah, okej. Okay.
Och där och då så gick ju hans fokus över till Uma.
Mm, jag förstår.
Istället för till Robert.
Mm. Okay.
Och han började ju göra allt för att kontakta henne. Han försökte gå igenom hennes liksom, föräldrar och bröder. Och han hotade ju då att han skulle ta självmord om inte de hjälpte honom att komma i kontakt med henne.
Mm, okej. Okay.
Så att de tog ju till och med tag i Jacks föräldrar.
Ja.
Och varnade ju liksom för att men hans son är inte helt frisk liksom. Mm,
nej.
Men han berättade då i rätten att han hade letat upp sina telefonnummer. Han hade ju inte i telefon då velat prata om sina känslor för att han var rädd att de skulle uppfattas som en psykos. Nej, men så att det han sa till hennes föräldrar då var ju att han misstänkte att Uma väntade på att få träffa honom.
Mm-hmm, okej.
Okay. För det var ju liksom hans mål i livet att de skulle gifta sig. Och sen då i november 2005 så spårade han ju upp henne när hon skulle skådespela i en ny uppsättning.
Mm-hmm.
Och levererade då ett paket till henne med en massa anteckningar.
Okej. Okay.
Och en ritning av sig själv som en stickfigur.
Mm-hmm.
Och sen då Uma som en annan stickfigur som väntade nedanför en öppen grav.
Okej.
Okay. Ja, scary. Så mycket andra förklaringar finns det inte på den teckningen. Men det känns som att man kan tolka den på många sätt.
Ja, jo men verkligen. Det känns ju inte som något ritat i... i god anda riktigt.
Mm, nej. Han sa ju då att de här meddelandena hade en komplicerat lager av mening. Vilket de verkligen har.
Ja.
De skulle då vara listiga hänvisningar till bland annat våldet i hennes filmer.
Aha.
Som han då tänkte skulle roa henne.
Okej,
okay, ja. Ja, så att... Nej, bara allmänt sjuk människa. Det gick så snabbt, känns det som. Och sen då en bild som han skickade till henne av en huvudlös brud.
Ja, det börjar bli mer och mer creepy, okej.
Okay. Mm, definitivt.
En huvudlös brud.
Ja,
okay.
Som enligt honom då var en hänvisning till att hon sköt en person i en film. Och jag quotar honom, sa att det var konstnärligt på ett sätt som jag inte förstod vid den tiden. Men det speglade en känsla av min egen anonymitet.
Mm.
Så han har ju ett väldigt speciellt tankesätt.
Ja, men alltså, han verkar väldigt djup i sina tankar. Det känns som att han har liksom tänkt ut allting typ i förväg på hur han liksom ska typ rädda sitt eget skinn i rätten.
Ja,
verkligen så här... Ja, men allting har en mening, men det, ingenting är, ska vara typ som något hot eller någonting, utan det, jag refererar till det här och jag refererar till det här. Liksom.
Ja, nej. Och sen så skickade han ju också ett kort med små ord skrivna i ett spiralmönster.
Mm-hmm.
Där några av orden då var smör, choklad, mun och frasen mina händer borde vara på din kropp.
Oh, okej.
Okay. Mm.
Ja, det där kan man ju bara tolka på ett sätt.
Den går bara att tolka på ett sätt. Nej, men så att det blir alltså mer och mer aggressivt, eller man ska säga.
Ja, alltså väldigt... alltså, ja, det känns ju som att det blir mer och mer nära, liksom.
Exakt. Mm. Det blir liksom, han går in i sin kärleksrelation med henne mer och mer.
Mm.
Och under ett förhör då så frågade åklagaren hur han skulle känna om man får ett sånt brev, om han var kvinna.
Okej.
Okay. Och hans första svar var ju då att men jag har ju en viss inblick i kvinnors känslor.
Mm.
Mina bästa vänner som jag växte upp med var mina två små systrar.
Mm.
Men sen ändrade han ju sig. Okay. Och sa bara att jag vet inte.
Okej. Okay. Never mind.
Det känns också lite som att han försökte
slingra sig lite skinn. Där, ja.
Mm. Mm.
Precis.
Och efter ett tag så skickades han ju på till en psykiatrisk institution. Okay. I en månad.
Mm. För att undersöka om man hade psykiska besvär. Precis,
eller hans föräldrar skickade dit honom.
Okej. Okay. Mm.
Och enligt honom på felaktiga grunder, för att de hade missförstått att han hade skickat ett kuvert fyllt av rakhyvlar till Uma.
Aha.
Medan enligt honom var det bara en bild på en rakhyvel.
Okej. Okay. Ja, det
känns lika hemskt ändå. Men
jag tror inte att det riktigt spelar någon roll. Bara liksom tanken på att han ens har skickat någonting får mig att bli nervös.
Mm.
Ja. Okej. Okay. Men så att han sitter där inne alltså. Och på grund av att han ska ha skickat den här bilden på rakhyveln som han själv säger.
Ja, men precis. Mm. Men där satt han ju bara i en månad.
Mm, just det.
Och efter det här så misslyckades han med en utbildning.
Mm.
Och började då bo i sin bil.
Ja.
Kan ju också vara ett bra sätt att hålla sig nära.
Ja, jo, men verkligen. Sig. Och speciellt om man inte har någonting att göra under dagarna så kan jag ju förstå att man vill hålla sig sysselsatt.
Nej, precis.
Mm.
Och han började ju söka jobb som lärare och började arbeta som livräddare.
Ja, okej.
Okay. Och till slut så började ju folk som bodde i hennes område vittna om att det stod en bil parkerad där dag och natt.
Lite märkligt.
Som höll på att liksom ringa på hennes dörrklocka.
Mm.
Alltså om det så var midnatt, bara för att prata med henne.
Ja, okej. Okay. Yeah.
Och han hade ju då lagt två anteckningar i hennes brevlåda.
Mm.
Dessutom så hade han lagt ner en dollarsedel i hennes brevlåda för att visa liksom att jag har inga pengar, jag har ingenting, men du får allt jag har, typ.
Du får en dollar. Tackar ödmjukast.
Ja, jag tror knappast hon behövde den.
Ja, men alltså jag ser bara framför mig hon typ så här ringer sin bästa vän Karen och bara, det är man som har lagt ner grejer i min brevlåda, jag fick en dollar.
Mm.
Okej. Okay.
Ah, nej. Nej, men Uma var ju inte hemma då, utan hon befann ju sig i Bahamas på semester.
Okej, okay. Attans då.
Men husvakten ringde ju polisen som gav honom böter för det han hade gjort.
Okej.
Okay. Och till slut då så arresterades han ju.
Ja. Ah. Men det känns som att, alltså, att det har gått ganska lång tid ifrån när han väl började sin stalking till att han var till slut arresterad.
Mm.
Eller?
Ja.
Och jag tänker så här att alltså under rättegång och sånt där, vart han liksom, hur ska man säga, vart han dömd för saker, alltså åkte han in i fängelse eller vart det att han fick hamna liksom på en mental institution någonstans.
Mm, jag kommer till det. Jag har lite mer intressanta grejer som han sa under rättegången.
Ja, då får jag väl sitta och suga på den karamellen lite till då.
Ja, ja. Väldigt speciell själ han är. Nej, men i rättegången då så, i steget försvar, inte för att jag vet hur det kan vara ett försvar, men så beskrev ju han då sina detaljerade visioner. Som han då kallade för dagdrömmar. Och det var ju då att det var förutbestämt att han skulle träffa henne och att de skulle leva ett lyckligt liv med hennes två barn. Så han ville ju få ut hennes man helt i bilden.
Just det.
Han vittnade ju i ungefär 5 timmar.
Oj.
Under det här förhöret.
Snack om att inte vill hamna liksom bakom galler. Ja. Om man sitter och vittnar i 5 timmar, herregud.
Ja, men verkligen. Nej, men det har ju också skrivits om att han hade ett så lugnt och neutralt uppförande. Alltså som om han hade suttit på en arbetsintervju. Han var liksom helt, helt cool, lugn. Visste precis vad han skulle säga. Så att det känns ju verkligen som att han, ja, han hade det genomtänkt om han skulle bli tagen.
Jo, men för att han verkar ju ändå inte vara helt liksom inkompetent. Han verkar ju vara ganska smart. Med tanke på det du har berättat liksom att ja, men han verkar ju verkligen alltid ha förklaringar på allting. Och ja, men han verkar som en väldigt smart person egentligen.
Ja, ja, men verkligen. Han var ju bostadslös under hela den här tiden. För han hade ju sålt sin bil. Så han, det enda han hade, det var ju en överfylld vandringsryggsäck som han tog med sig till domstolen varje dag. Och vart ju fotograferad när han sov på en gata i Chelsea. Under rättegången. När han hade fått ett alternativ att om han erkände sig skyldig till grova trakasserier så skulle han i utbyte få 18 månaders psykiatrisk behandling på sjukhus. Vilket sen då skulle reducera till ett brott. När det var klart.
Just det.
Men han avslog det.
Ja, han gjorde det.
Och stod då, ja, och stod då istället inför 90 dagar i fängelse.
Men alltså 90 dagar, det känns ju som ingenting.
Nej, det är ju ingenting. Men det var ju alltså grova trakasserier.
Ja.
Det var ju typ det han blev fälld för.
Jo, i och för sig. Men det känns som att om inte han hade åkt fast, då känns det ju verkligen som att det hade kunnat gå till överstyr och blivit, ja, men fått en helt annan utgång än just de här 90 dagarna i fängelse. Eftersom det kändes som det liksom på breven och allting som han skickade, att det liksom kändes som att han steppade upp liksom mer och mer för varje gång liksom.
Ja, men precis. Nej, för att hans syn på det hela, det var ju inte att han var en förföljare.
Nej.
Utan han såg ju på det här liksom som en katt och muslek.
Ja.
Och varje gång som det liksom vart en reaktion, ja, men det vart ju lite mer spännande.
Just det.
Då fortsätter man och då ökar man på det hela.
Just det.
Och hans advokat försökte ju skildra honom som en socialt missförstådd person med konstig humor. Som var ödmjuk och ofarlig.
Ja, men alltså som hans advokat kan jag förstå att det kan bli svårt att försvara. Det finns väl inte så mycket mer man kan säga än att ja, men den här personen är lite speciell av sig. Men ta det lugnt nu när ni dömer.
Ja, men precis. Och hans advokat sa ju också till juryn att ja, men försök identifiera er med honom liksom. Tänk på hur era liv och vad du hade gjort i kärlekens namn. Och tänk på alla dumma saker du har gjort liksom. Som att det på något sätt skulle vara okej, men då kanske inte det här var så farligt.
Ja. Väldigt intressant fall ändå. För att precis som jag sa, det känns som att det hade kunnat få en helt annan utgångspunkt eller liksom ett helt annat fallet hade kunnat bli så mycket grövre om han hade fått fortsätta. Man vet ju liksom inte vad han hade fått för sig.
Nej, men verkligen inte. Och han vart ju faktiskt tagen en andra gång. 2011.
Men var det för stalking eller var det för något annat?
Ja, han bröt mot besöksförbuden mot henne igen.
Så det var liksom fortfarande hon han hade tankarna. I och för sig så var det inte så lång tid därefter som hade gått ändå. Men...
Nej. Nej, det var ju inte det. Så att det, han åkte dit igen. Sen men åkte hur... han inte in i fängelse den gången.
Nej, för jag tänkte precis fråga dig att hur var det då? För det känns ju nästan som att man skulle vilja ge det ett hårdare straff på grund av det. Att man har liksom... Mm.
Ja. Nej, han åkte inte in i fängelse.
Nej, okej. Okay, han fick väl bara kanske en varning, eller?
Ja.
Ja, okej.
Okay. Sen när jag har researchat efter det så har inte jag sett någonting mer.
Nej.
Så att nu borde det ju vara lugnt.
Mm.
Han har väl säkert förstått.
Ja, men
precis. Han inte kommer komma någon vart där. Nej, men det är ju så sjukt egentligen om man bara tänker liksom tillbaka att allt det här började ju med att han kollade på en film.
Ja. Jo, men...
Egentligen.
Ja, det är lite läskigt faktiskt att det är så det kan börja. Jag är glad att jag inte är känd.
Inte än.
Inte än, det kanske blir. Nej, men väldigt, väldigt läskigt ändå. Och precis som du sa, att det är ju så sjukt många kändisar som stalkas. Mm. Och jag, alltså, när jag gjorde min research och kollade liksom om vilka kändisar som har blivit stalkare, så känns det ju som att 90% av alla kändisar har haft typ någon stalker. Och speciellt just de här som är kändaste, som Brad Pitt och Angelina Jolie och Jennifer Aniston och ja, men de verkligen de här toppkändisarna och The Kardashians och...
Mm. Visste du att till och med Sven Bertil Taube här i Sverige har haft en stalker?
Ja, men det var väl en kvinna som hade stalkat honom ett tag, va?
Mm. Ja, men precis. Och hon började ju stalka hans pappa.
Ja, pappan till och med. Alltså innan, ja, okej.
Okay. Och brände ju ner familjens hus.
Men gud. Usch.
Så att till och med i Sverige...
Ja, men precis, till och med Sverige. Och jag är ju en sån som älskar liksom svenska serier och sånt där. Så jag har ju tittat mycket på till exempel TV3s Stalkers.
Mm.
Och där är ju mycket, där får man ju verkligen se privatpersoner som har blivit stalkade. Alltså att de har hamnat i fel relation, att deras partner har blivit avvisad av dem. Och sen att det har liksom kunnat gå flera år... att de har levt flera år under liksom, trakasserier och förföljelse. Mm. Väldigt hemskt ändå. Precis. Så att, det är ju verkligen inte bara kändisar som blir stalkade. Utan
inte.
Normala Svensson som vi också.
Oh.
Ja. Men nu har vi snackat lite om just stalking när det gäller kändisar. Och jag tänkte att vi kunde prata lite om... stalker som stalkar liksom, de här normala Svensson helt enkelt. Och jag kan väl säga redan nu att den här stalken går ju under hämnaren som du pratade om, att det liksom gäller, alltså att det handlar om en stalker som stalkar folk inom alltså socialtjänsten och sånt där. Och vi ska ju prata om en Richard John, eller Jan, jag vet inte riktigt. Men han förföljde och terroriserade advokater, folk inom socialtjänsten med mera. Och man ska ha räknat till att han terroriserat och förföljt omkring 200 personer under ett tidsspann på 7 år innan han åkte fast, vilket har gjort honom till Storbritanniens värsta stalker.
Men... Gud.
Ja, så att 200, alltså omkring 200 personer under 7 års tid.
Fatta energin som går ner i det där.
Ja, jo, men verkligen. Alltså, jag har varit helt chockad. Nej, alltså, jag träffar inte ens 200 personer på 7 år. Nej. Det är så här, hur är det möjligt? Och där är det verkligen så att han har liksom inte valt ut de här specifikt så här jättemycket att den här personen vill jag stalka för att den är så vacker eller att jag känner ett band med den, utan det här är ju verkligen att en grupp av människor som han har velat stalka helt enkelt.
Ja,
och en kvinna som arbetade som socialarbetare åkte ju ut till den här Richard Johns hem med några kollegor då hans föräldrar ska ha varit oroliga över hans mående, då liksom han ska ha mått psykiskt dåligt.
Mm.
Och efter kvinnans möte med Jan i hans hem så började ju han att ringa flera tysta samtal till henne. Men också till hennes kollegor. Och han ska även ha ringt samtal där han ska ha liksom andats tungt för att sen ha lagt på. Det är ju liksom det här typiska. Jag tycker att det är så läskigt. Det här med att bara... Ja, men alltså visst, tysta samtal, det är liksom så här, okej, tyst samtal. Men just det här när man hör att det faktiskt är en person på andra sidan luren som är där. Alltså som man verkligen hör... sitter där. Nej, jag tycker att det är jätteläskigt. Usch.
Men då känns det ju liksom som att den här personen vill bara visa att jag finns här.
Ja, jo, men precis. Och han började söka upp den här kvinnan och förfölja henne under hennes arbetsdagar också. Så han liksom körde runt i sin bil där och höll koll på varje steg hon gjorde liksom.
Men gud.
Och han skar sönder hennes däck på bilen och försökte tända eld på den. Och han ska även ha misshandlat henne vid två olika tillfällen, varav ett där han ska ha slagit kvinnan i ansiktet med en tegelsten. Och efter den attacken så vågade ju inte kvinnan längre bo kvar i sitt hem och sa sen upp sig från sitt jobb. Och hon förföljdes ju totalt 6 år. Och hon lever idag under skyddad identitet i skräck om att Richard en dag ska hitta henne igen. Vilket man... såklart kan förstå. Alltså hon varit förföljd och stalkad under 6 års tid.
Helt sjukt. Ja.
Alltså snacka om att leva i konstant skräck hela tiden. Ja. Och speciellt när hans
liv är förstört.
Ja, och speciellt när han liksom först, ja men just de här samtalen, absolut, men sen när han tar det till att börja liksom förfölja henne under dagarna och förstöra privat egendom och grejer. Till att helt plötsligt attackera henne.
Mm.
Det känns ju väldigt... Ja,
så där kan vi ju verkligen... Om man nu ska kolla tillbaka till den här checklistan.
Mm.
Där kan man bocka av en hel del.
Ja, jo men precis. Verkligen. Och det var ju inte bara den här kvinnan som vart förföljd. En annan kvinna, Liz Brooks, som också arbetar inom socialtjänsten, fick utstå hot och trakasserier från Richard. Hon fick flera tysta samtal och hennes bilrutor blev förstörda. Och en dag så tände Richard eld på Liz och hennes familjs hem. Som tur är så kom ju ingen till skada, men Liz man kunde inte arbeta på 6 månader efter händelsen och deras hus var ju obeboeligt under en lång tid på grund av branden. Dock så bestämde ju sig familjen till att flytta till ett annat ställe då trakasserierna fortsatte att strömma in efter den här incidenten med branden på deras hem. Och där känner jag ju också verkligen det att efter det här mordbrandsförsöket att man känner själv, om man som de hade barn och sådär, att man känner att nej, nu får det vara nog, nu flyttar vi någon annanstans liksom.
Mm. Ja men verkligen. Nej, han har ju verkligen alltså trappat upp det. Det känns som att just när det kommer till stalkers eller människor överlag, när man gör vissa saker så känns det som att de här spärrarna, alltså när de har väl har öppnats, när man väl har tagit ett steg som är för långt,
då är det inte svårt att ta ännu fler.
Nej. Precis. Och sen också att när du väl har tagit det steget dit, då är du liksom kvar där.
Mm.
Så då blir det ju bara värre och värre, för att det är ju sällan man backar tillbaka.
Mm. Jo, men precis. Och han blir väl också lite som tänd på de här reaktionerna som man får ifrån dem som man stalkar. Och att det är liksom, det är hans bensin på hans eld för att fortsätta.
Mm.
Liksom. Men flera personer blev förföljda och terroriserade av honom. Och han kunde ju ringa till pizza eller skadedjursbekämpning eller taxi hem till sina offer till exempel. Och han kunde länkas till totalt 4500 tysta samtal som han ska ha ringt. Men enligt polisen så tror ju de att siffran såklart ska vara ännu högre än så. Mm. Till slut... vänta lite här nu. Polisen kunde efter massa påtryckningar ifrån offer äntligen påbörja sin utredning av Richard. Och kunde ju till slut göra en husrannsakan av hans hem där de fann en laddad luftpistol och en lista över offer som han ska ha terroriserat och förföljt. Och om man vill kika lite på hur den här listan ser ut så får man gå in och googla lite på Richard John, så kommer man få se den väldigt speciellt. 2004 så åkte Richard Jan fast efter att flera offer ska ha redan då flyttat från sina hem, bytt telefonnummer, identiteter med mer. Och han dömdes för mordbrand vid två tillfällen, förföljelse, misshandel med mera. Och dömdes till slut till livstidsfängelse. Och vissa offer än idag mår ju väldigt dåligt psykiskt efter det de fick utstå. Och det kan man ju förstå eftersom de vart ju förföljda och trakasserade under flera års tid. Och många av de här var ju personer i medelåldern som bodde hemma med sina barn, som tyckte att det kändes allt för otryggt att bo kvar på sina ställen med tanke på det de hade hört om andra offer där han hade tänt eld på hus och förstört egendom och sånt där. Så att... väldigt många av de här 200 personerna lever idag under skyddad identitet och har flytt sina hem för att på grund av det här som Richard ska ha utsatt dem för.
Mm. Åh nej, där snackar man verkligen om någon som gick över gränsen så enormt mycket.
Ja, jo, och just det här med att han hade den här laddade luftpistolen här, men det känns ju som att han hade den för att försvara sig själv om det skulle vara så att någon av de här 200 personerna skulle vilja liksom sätta ner foten ordentligt, att han hade den som en säkerhet liksom, mer än att han skulle kanske använda den mot någon eller ta med den någonstans. Det vet vi ju i och för sig inte, men men jag tror att den där var mer för att han skulle känna sin egen säkerhet. För att han visste ju mycket väl vad han gjorde för någonting mot alla de här. Och de gjorde ju en psykisk undersökning på honom under rättegångstiden. Men det visade ju inte på någon som helst psykisk sjukdom som ska ha gjort till anledning att han ska ha... utsatt alla de här människorna för förföljelse och trakasserier. Så att det var ju liksom bara han bakom det här liksom.
Mm. Men alltså, vet man varför han började förfölja? För det började ju, som du sa, precis efter att de här socialarbetarna hade varit hos honom för att hans föräldrar hade orosanmält. Ja. Var det liksom på grund av hämnd som han började hålla på som han gjorde?
Ja, precis. Det var, ja, det har mycket med det att göra. Att han kände sig... ja, men han ville liksom inte bli daltad av just de här socialarbetarna. Och han tyckte väl att de inkräktade mycket i hans personliga... liksom, hur ska man säga?
Privatliv.
Ja, i hans privatliv. Vilket gjorde att han... började känna en stor avsky för en viss specifik person inom socialtjänsten, men som sen blev att han började stalka alla andra som också jobbade just inom den socialtjänsten. Och det var ju liksom inte bara socialarbetare, utan det var ju personer personer som arbetade kanske med annat men som hade en koppling eller jobbade ihop med socialtjänsten. Så att det var ju liksom inte bara socialtjänsten i sig, utan det var ju både advokater och andra tjänstemän liksom.
Mm. Ja, där kan man verkligen se hur han började känna avsky mot den gruppen som hade med det att göra.
Mm. Jo, men precis. Och väldigt läskigt där också, för där kan man ju verkligen se att om han inte hade åkt fast, då känns det nästan som att det hade kunnat bli att han skulle ha kunnat mörda någon liksom eventually. Mm. För att just det här med mordbränder och sånt där, det var ju sent, alla låg och sov. Det hade ju mycket väl kunnat vara så att den här familjen hade kunnat dött under den här mordbranden som har försökt mot Liz Brooks. Men som tur var så överlevde ju alla.
Mm. Ja, det var ju verkligen tur. För det är ju verkligen alltså värsta möjliga utgång. Och det finns ju så många historier om alltså just personer som har blivit mördade på grund av stalkers.
Mm.
Och om vi kör en tvåa utav det här så är det absolut någonting som vi måste ta upp då.
Mm.
Just när det kommer, för vi har inte pratat så mycket om kvinnor som har hamnat i alltså relationer som har tagit slut och sen blir stalkade.
Nej, och det under min research så var det ju extremt många sådana fall. Så att absolut att vi nog kommer köra en tvåa på den här också. Men ja, precis som du säger. Och sen så har vi ju inte tagit upp att det också finns kvinnliga stalkers heller så mycket. Utan,
ja, nej men precis.
Det har vi också som en av våra grejer på vår lilla lista att kunna ta upp.
Nej men nu har ju vi snackat liksom om lite stalkers, lite olika typer av stalkers. Och vad som händer när man blir stalkad och vilka varningstecken det finns. Men det vi inte har snackat om, det är ju vad man faktiskt kan göra om man är stalkad.
Ja, precis. Och det finns ju vissa steg som man... Ja, och det finns ju vissa steg som man ska tänka på om man skulle bli stalkad. Till exempel nummer ett, att inte svara tillbaka på sms och samtal och sånt där. Just för att det kan få stalken att känna att den vill liksom fortsätta. Nu fick den ett svar. Nu vill den liksom fortsätta skriva eller ringa eller smsa.
Ja, men
och det är ju verkligen som att hälla liksom bensin på elden. Där, om de får ett gensvar då liksom hugger de direkt efter det. Och vill ha mer liksom. Och andra steget är att du måste försöka samla bevis. För det är någonting jag har sett när jag läst om just stalkerfall. Att det kan vara svårt för polisen att liksom kunna göra någonting om de inte har tillräckligt med bevis. Och att kunna få besöksförbud verkar vara ganska svårt om man inte har mycket belägg för att få det. Så att ta foton, fotografera, spara sms, spara samtalsloggar, allt sånt där. För det är jätteviktigt om man ska kunna få till exempel ett besöksförbud eller att ha som bevisning inför rättegång.
Mm. Finns ju företag som specialiserar sig på att ta fram bevis mot stalkers.
Ja, jag såg det. Jättebra. Och det är lite kul att det har liksom kommit upp nu för att eller lite kul, det kan man väl inte säga. Men jag tycker att det är väldigt bra att det har kommit upp med tanke på att det är så pass många som blir stalkade.
Mm, ja, men precis.
Och som jag såg, de kör ju riktigt så här spionerigrej på stalken.
Ja, gud ja. De stalkar stalken.
Ja, de gör det. Det är helt sjukt. Men så bra alltså. Verkligen.
Ja.
Och det tredje steget är ju att prata med någon. Det är ju jätteviktigt att berätta för någon att man har blivit eller att man är stalkad så att den personen vet om det. För som vi har sett i de här fallen så vet man ju aldrig hur det kan gå. När man blir stalkad, det kan ju gå väldigt snabbt. Från att gå till vanliga samtal eller sånt där till att bli någonting väldigt väldigt förstorat, väldigt snabbt.
Mm. Ja, men någonting som verkligen alltså kan förstöra ens liv.
Ja, men precis. Och därför så är det superviktigt att prata med någon om vad som händer och hur man upplever det. Och de flesta människor vill oftast stödja en så fort de liksom får reda på att man blir stalkad. Och det är ju verkligen någonting man inte ska vara tyst om, för att det är ju inte lätt för alla andra att kunna se att du blir stalkad, utan det är ju du själv som måste ta det modet till dig för att berätta till din omgivning att du blir stalkad. Så att det är jätteviktigt. Och att man sen till slut såklart anmäler till polisen med just de här bevisen som man har sparat ihop under en tid liksom.
Ja, men precis.
Så att om du blir stalkad, så försök att samla ihop så mycket bevis du kan och prata med någon. Det är jätteviktigt.
Men det var allt för det här stalkersavsnittet. Vi hoppas att ni har tyckt att det har varit bra. Och glöm nog inte att följa oss på våra sociala medier. Bland annat Instagram, där vi heter Mardrömmarnas podd. Och på Facebook, där vi heter Mardrömmarnas podd. Där vi ibland släpper lite saftiga nyheter.
Lite spoilers.
Lite spoilers.
Yes.
Eller lite fakta kring saker vi faktiskt har pratat om. Som kan vara intressant att läsa om.
Men ha det så bra, så ses vi i Mardrömmarnas värld.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.